Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Hej och välkommen till Sanna berättelser. Jag heter Sandy och i dagens avsnitt kommer jag ta upp två olyckor som är svåra att glömma när du väl hört talas om dem. Jag kommer börja med en olycka som resulterade i den kanske värsta döden någonsin. Nu kör vi! Sexåriga John Edward Jones föddes in i en stor familj med 6 syskon och var känd för sin härliga känsla för humor, starka arbetsetik och genuina kärlek för människor. Han pluggade till att bli barnkardiolog och hade nyligen blivit pappa till sitt första barn när han och hans fru åkte till Utah för att fira Thanksgiving med hans familj året 2009. När John var ung så hade hans pappa ofta tagit med honom och hans syskon för att utforska grottor som det fanns gott om i Utah. Men det var länge sedan han sist hade utforskat någon grotta. John och hans bror Josh var sugen på att göra det igen, så den 24 november passade de på. Det finns många grottor i Utah och en av de kändare var den så kallade Nutty Putty-grottan. Nutty Putty upptäcktes av Dale Green år 1960 och döptes av honom efter leksaken Silly Putty då väggarna i grottan släppte ut lera som han tyckte liknade en Silly Putty. Grottan har många trånga utrymmen men är ändå en relativt lätt grotta för erfarna grottbesökare. Så Nutty Putty blev ofta besökt av både scouter och college-studenter. Richard Downey, som är en historiker specialiserad på grottor, berättade att många som besökte grottan var människor som aldrig brukade klättra i grottor. Att det var folk som var på dejter eller folk som bara ville visa upp sig helt enkelt. Och det resulterade i att en hel del människor faktiskt fastnade i den. Downey beskrev grottan som en typisk hypogenic grotta och jag hittar ingen översättning för hypogenic. Men det betyder att grottan har formats genom att överhettat vatten har pressats uppåt in i en bädd av kalksten. Och mineraler i vattnet har frätt bort berget för att skapa grottschakt. Vilket då har resulterat i att grottan har väldigt trånga kryphål som öppnar upp sig i större rum för att sedan stängas igen i mindre kryphål. Mellan 1999 och 2004 så fastnade 6 stycken personer i de här trånga kryphålen och grottan stängde faktiskt år 2006 efter att 4 personer drunknade i Gollum's Cave på Y Mountain i Utah. Grottan öppnades ändå igen i maj 2009, men då bestämdes det att endast grupper som hade bokat tid skulle få besöka den och att grottan skulle stängas igen under natten. Klockan 20.00 onsdagen den 24 november 2009, 6 månader efter att grottan hade öppnats igen, så anlände John och hans bror Josh och 9 andra vänner och bekanta för att utforska grottan. De hade bokat in sig och allt var klart, men de hade ingen guide med sig utan var fria att krypa runt bäst de ville. De var i grottan i ungefär en timme där de utforskade grottans största rum som hette The Big Slide, vilket är det första rummet till höger om ingången, så de hade inte tagit sig särskilt långt in i grottan. John, Josh och en mindre del av resten av gruppen ville ha en lite större utmaning och de hade hört talas om något som hette The Birth Canal, eller förlossningskanalen på svenska. The Birth Canal var en mycket smal gång i grottan som man behövde kräla sig igenom som ledde ut till ett stort rum. Det finns en video på YouTube som visar en person kräla igenom här och The Birth Canal är verkligen rätt namn. Det är extremt trångt och du får i princip dra dig själv fram genom att ta tag i grottväggarna och det hela tar ungefär 14 minuter. John var den som tog täten, men på något sätt, ett sätt ingen kan förklara egentligen, så hamnade John fel. Grottan är kartlagd, men den är inte helt kartlagd. Dale Green som upptäckte grottan fastnade faktiskt i en del av grottan. Men som tur var så kunde hans vänner dra ut honom och den delen av grottan blev så gott som okänd. För att John skulle ta sig till The Birth Canal så behövde han hålla höger, vilket kartan visade. Men av någon anledning så tog han istället vänster och hamnade där Dale Green hade fastnat många år tidigare, vilket var vid en del av grottan som kallas för Ed's Push. John och sällskapet visste inte att de hade svängt fel, så John fortsatte framåt i väntan på att ett större rum skulle dyka upp. Gångarna i Ed's Push var ungefär samma storlek som de som leder till The Birth Canal, vilket är ungefär 50 cm brett. Till slut såg John något som såg ut som en större öppning och han fortsatte framåt. Matt Paulson, som är en erfaren grottutforskare och vars första grotta han besökte var Nutty Putty, berättade att när man är i grottor och märker att det börjar luta neråt så måste du ta dig tillbaka och vända dig om. Du vill aldrig ha huvudet först när det börjar luta framåt. Tyvärr så hade John huvudet först och inte nog med det så hade han bara en arm ovanför huvudet. Så John föll huvudstupa ner och fastnade i en 70 graders vinkel. Med en arm ovanför huvudet och en arm under benet. Johns bror Josh var den första efter honom så han försökte dra upp John. Han fick upp honom en liten bit men så fort han släppte åkte John ner igen. Josh visste att han inte skulle få upp John utan hjälp så de sa en snabb bön tillsammans. Sedan lämnade han John medan några stannade kvar för att hålla John sällskap. Susan, som var en volontär som fanns till utifall att någon fastnade, kom dit runt midnatt. Då hade John varit fast i grottan i 3 timmar redan. Susan insåg snabbt att John var alldeles för fast för att hon själv bara skulle kunna dra upp honom. Det behövdes några som var mer erfarna och några som tillsammans kunde dra upp honom på något sätt. Richard Downey kontaktades mellan 1 och 2 tiden på natten och blev tillfrågad att hitta några riktigt smala grottutforskare. och snart var platsen fylld av både nyhetsreportrar och 137 volontärer. Volontärer pratade ihop sig om hur de bäst skulle göra. Det diskuterades bland annat om de kanske kunde lägga någon sorts lotion på väggarna för att få John att glida ut lättare. Men problemet var egentligen inte hur tajt han satt fast, utan snarare hur han satt fast. Han låg på magen, huvudstupa rakt ner, och eftersom han inte kunde böja på benen så hamnade benen i taket när de försökte dra upp honom. Räddarna såg bara hans fötter och taket ovanför honom var väldigt lågt. Rent krasst så hade de behövt bryta benen på honom för att lättast få upp honom. Men eftersom han hade varit upp och ner så länge så höll han redan på att dö. Och risken benbrytning skulle medföra var helt enkelt alldeles för stor. En läkare som var på plats sa till dem att de hade ungefär 10 timmar på sig innan John skulle få hjärtstopp. Det kan finnas några fördelar med att hänga upp och ner i några minuter, så som att det kan lindra ryggsmärta. Men det som händer när du gör det i flera timmar är att allt blod samlas i huvudet, vilket leder till ökat blodtryck i hjärnan, vilket kan leda till hjärnblödning och synstörningar. Trycket på lungorna blir så stort att vätska kan komma in i dem. Och eftersom hjärtat inte kan pumpa runt blod som det vanligtvis kan leder det till slut till hjärtstopp. Susan hade märkt tecken på det här redan när hon kom då det lät som att han rasslade när han pratade. Räddarna försökte med flera olika typer av dragsystem, dels genom att borra i väggen på grottan. Men väggen var så hård så att för att få till de hålen de behövde tog det flera timmar. Efter att John hade varit fast i grottan i 19 timmar så lyckades räddarna få ner en typ av walkie-talkie till John så att han kunde prata med sin fru. Båda var lätt irriterade men försökte ändå trösta varandra. Till slut fick räddarna till ett dragsystem där kroken satt uppe i taket och så använde de starka linor som de knöt runt Johns fötter. Det var 8 stycken som drog honom och han började komma upp mer och mer. De kunde dock inte dra särskilt länge åt gången då John hade extremt ont, egentligen i hela kroppen men främst i benen. Till slut fick de upp honom så högt att räddaren närmast John kunde se hans ansikte. Ögonen var helt blodsprängda och han var väldigt smutsig i ansiktet. Han frågade John hur han mådde och John svarade då med ett leende på läpparna. Det suger. Jag är upp och ner. Jag kan inte fatta att jag är upp och ner. Mina ben gör skitont. John var nästan räddad då de försökte dra upp honom en fjärde och sista gång. Men då gick allt åt helvete. Kroken de hade satt fast i taket åkte av och slog till den räddaren närmast John i ansiktet så han tuppade av i någon minut. Men värst av allt, John åkte hela vägen ner igen. Räddare byttes av och nästa som kom märkte att Johns andning hade blivit mycket långsammare. Så räddaren försökte desperat att krypa ner i hålet där John var för att dra repet runt hans midja. Men det resulterade i att räddaren själv fastnade. Efter att de lyckades få loss honom insåg de att John inte svarade alls och att han knappt andades. Så en läkare fick kralla ner i hålet och 27 timmar efter att John hade fastnat förklarades han död som ett resultat av hjärtstillestånd. Johns fru vägrade först att tro på dem och begärde att de skulle få ut hans kropp, vilket de försökte med i ungefär ett dygn. Men nu var Johns kropp som bly, och ärligt talat så var det väldigt farligt för dem. Flera räddare hade skadats och fastnat när de försökte få ut John när han levde och kunde hjälpa till. Så Johns kropp lämnades kvar. De använde sprängämnen för att segla igen ingången till Johns kropp och Nattipattigrottan fylldes igen med betong och är nu, tragiskt nog, Johns grav. Familjen satte upp ett plack vid ingången som läser: den 25 november 2009 gick vår älskade John bort på denna plats. Han var en kärleksfull far, en snäll make, en lojal son och en sann och uppskattad vän. De som kände John bäst kommer ihåg hans tro och hans omtänksamma hjärta. Tack John för att du visade oss hur vi kan göra evigheten till vårt skydd och vår klippa och vår frälsning medan vi vandrar här på jorden. Vi saknar dig och älskar dig alltid. Ingen av informationen i den här delen av avsnittet har jag någon vidare användning av då jag rent spontant känner att det här inte är en situation jag kommer finna mig själv i. Jag kommer ihåg i skolan när vi skulle utforska någon grotta som finns i ett berg här och jag var en av få, om inte den enda, som inte satte min fot i den här grottan trots att alla sa att det var så stora och fina rum där inne. Vill man upptäcka och utforska sånt där, varsågod, det är inte för mig. Jag tar mycket hellre en lång promenad i skogen där man kan se himlen och gå rakryggad. Nästa fall lär vi oss tyvärr inte heller så mycket av, men det tar oss i alla fall ut från den här klaustrofobiska känslan och ut i luften. Den första flygplansolyckan som resulterade i en död skedde redan år 1903. Bröderna Orville och Wilbur Wright är krediterade till att ha uppfunnit det första motordrivna flygplanet. Och de skulle mellan den 15 och 17 september 1903 visa upp sitt nya flygplan för den amerikanska militären. Militären var mycket intresserad av att köpa några flygplan men var också förstås lite orolig för säkerheten bakom dem. Wright-bröderna hade hittills inte haft några problem med sitt flygplan och de hade utan problem lyft och landat helt säkert. Demonstrationerna höll på i 3 dagar och Wright-bröderna turades om att ta med sig olika officerare varje flygning. Och så kom den sista dagen då löjtnant Thomas Selfridge skulle få flyga med Orville. De flög upp ungefär 45 meter och gjorde 4 vändor runt Fort Myer i Virginia. Och allt gick hur bra som helst tills att de hörde en hög dunk och flygplanet började skaka och styra höger. Inom några sekunder åkte en propeller av och planet började kraschlanda. Både Thomas och Orville kastades ut ur planet. Orville överlevde men tillbringade 7 veckor på sjukhus då han hade många brutna ben. Och Thomas dog senare under dagen på grund av en fraktur han fick på huvudet. På grund av den här olyckan började militären använda hjälm varje gång de skulle flyga, vilket är något de fortfarande gör. Sedan dess har det varit många flygplansolyckor, nästan för många för att räkna. Men något som är positivt är att flygplansolyckor stadigt har minskat sedan 70-talet. År 2023 skedde bara, inom citationstecken, 82 olyckor, medan det år 1978 skedde 356 olyckor. Tyvärr så kommer nog aldrig flygplan att vara helt säkra, men det kommer nog aldrig bilar och andra fordon vara heller. Olyckan jag ska prata om idag är dock inte alls lik den första som skedde år 1903. Den enda liknelsen är väl att det var en olycka som skedde med flygplan. Det var tyvärr inte heller bara en som dog. Tvärtom så är flygplansolyckan som skedde på Teneriffa den dödligaste flygplansolyckan någonsin.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Klockan 1:15 den 27 mars 1977 exploderade en bomb inne på flygplatsen Las Palmas på Gran Canaria där en person skadades. Flygplatsen är en väldigt populär flygplats, men det var inte säkert för något flyg att landa där den dagen. Så alla flyg som skulle landa vid Las Palmas blev omdirigerade till den betydligt mindre flygplatsen Los Rodeos på Teneriffa, vilket låg ungefär en halvtimmes flygresa bort. Två av flygen var Pan Am flyg 1736 som hade flygit från Los Angeles och KLM flyg 4805 som hade flygit från Amsterdam. Pan Am hade med sig 380 passagerare plus 13 crewmedlemmar och 3 i förarhytten, vilket var piloten Victor Grubbs som hade flygit 21 000 timmar, andra pilot Robert Bragg som hade flygit 10 800 timmar och flygingenjören George Warnes som hade flygit 15 000 timmar. De flesta som flög Pan Am var äldre personer som skulle på en kryssning och medan de var på kryssningen skulle besättningen på Pan Am flyga till Paris en vecka innan de kom tillbaka till Gran Canaria för att hämta upp passagerarna för att flyga tillbaka till USA. KLM hade med sig 234 passagerare plus 11 crewmedlemmar och 3 i förarhytten, vilket var piloten Jacob van Santen som hade flygit 11 700 timmar, andra piloten Klaas Meurs som hade flygit 9 000 timmar och flygingenjören Willem Schröder som hade flygit 15 000 timmar. Besättningen på KLM var alltså inte riktigt lika erfarna som besättningen på Pan Am. Piloten Jacob hade blivit lite av ansiktet utåt för KLM, vilket många trodde berodde på hur erfaren han var, när det egentligen mest berodde på att han helt enkelt var nere på marken oftare än KLMs andra piloter, då han tränade nya piloter och därför hade mer tid för att vara modell åt dem. Under flyget som skulle åka till Gran Canaria lärde han fortfarande andra piloten Klaas, även fast Klaas i stort sett var klar med sin utbildning. När de kom till flygplatsen i Teneriffa var det 3 andra plan där som också hade blivit omdirigerad, och det var i princip så mycket plats som den här flygplatsen hade. Flygtornet var underbemannat då det var en söndag, men helt plötsligt så hade de så mycket trafik som de skulle haft en fredag, och i tornet satt bara 2 personer. Det var dessutom en så liten flygplats att den bara hade en start- och landningsbana och en större taxibana på sidan, med mindre taxibanor som kopplade ihop de större vägarna med varandra. Taxibana borde jag kanske specificera att det är vägen flygen kör på innan och efter start för att köra från och till flygplatsen. KLM landade innan Pan Am och när passagerarna på KLM kom dit blev väntsalen så full att passagerarna från Pan Am helt enkelt fick stanna kvar på flygplanet. Crewbesättningen öppnade dock upp dörrarna så att de kunde sträcka på benen. Sedan väntade de i 4 timmar. Väl där bestämde sig KLM för att de skulle fylla på tanken. De hade inte behövt göra det. De hade tillräckligt med bränsle för att ta sig till Gran Canaria där bensinen dessutom var billigare. Men besättningen på KLM tänkte att de lika gärna kunde göra det här istället för att stå i kö på Gran Canarias flygplats där de andra väntande planen skulle vilja tanka. Medan de tankade fick flygtornet klartecken från Las Palmas att flygen nu kunde komma tillbaka till deras flygplats. Så de tre flygen framför KLM och Pan Am flög iväg. Pan Am försökte ta sig förbi KLM eftersom det skulle ta ungefär en halvtimme att fylla på tanken. Men de behövde någon meter till så de fick helt enkelt vänta på att KLM hade fyllt upp sin tank. Till slut började KLM röra sig framåt på taxibanan och Pan Am fick instruktioner om att följa efter. KLM skulle köra ner för taxibanan, upp för start- och landningsbanan och sedan vända 180 grader och flyga iväg. Medan Pan Am skulle följa efter upp för start- och landningsbanan och köra in på en av de mindre taxibanorna innan KLM gjorde sig redo för flygning. Problemet var att det var så dimmigt och duggigt den dagen att Pan Am snart tappade bort KLM helt och höll en låg fart för att försöka hitta vilken taxibana de skulle köra in på. Det blev en misskommunikation mellan radiotornet och Pan Am. Radiotornet sa taxibana 3, men taxibana 3 var i en 135-gradig sväng som helt enkelt var för liten för ett så gigantiskt plan som Pan Am. Flygplatsen hade aldrig så stora flygplan som Pan Am och KLM. Flygplatsen var inte byggd för så stora flygplan. Så Pan Am fortsatte framåt mot taxibana 4 där de lätt skulle kunna köra in på den 45-gradiga svängen för att inte vara i vägen. Problemet igen var att KLM hade hållit en högre hastighet då de egentligen bara skulle ta sig till slutet av banan och inte behövde försöka se särskilt långt fram. Så innan Pan Am ens hade tagit sig till taxibana 4 så hade KLM redan vänt sig om och var redo för start. De hade pratat med kontrolltornet som hade berättat för dem vad de skulle göra, men de hade inte gett klartecken för KLM att lyfta. Synen från flygtornet var också så låg att de överhuvudtaget inte ens kunde se flygplanen på banan, så de väntade på att Pan Am skulle ge klartecken. Pan Am berättade för flygtornet att de fortfarande var på banan, ett meddelande som KLM skulle ha hört om det inte var på grund av en teknisk störning. Flygtornet sa "stand by for takeoff, jag hör av mig", men KLM hörde bara takeoff. Bragg på Pan Am sa att sikten de hade framför sig var ungefär 500 meter och egentligen fick de helt enkelt inte flyga om sikten var under 700 meter. Ändå körde KLM full fart fram, väldigt angelägna om att lämna det dimmiga Teneriffa för att anlända till soliga och tropiska Gran Canaria och så att de inte skulle arbeta övertid, vilket inte var tillåtet för nederländska medborgare. Pan Am hade fortfarande inte börjat svänga in på taxibana 4 utan stod med nosen rakt mot KLM. De började svänga egentligen precis när de såg KLM-planet och KLM-planet började försöka gasa mer samtidigt som de försökte lyfta när de såg Pan Am-flyget, men det var för sent. KLM lyckades lyfta så pass att de inte körde rakt in i Pan Am, men de tog av toppen av Pan Am där deras lounge var. Det var nästan som om någon hade tagit en kniv och skurit av taket på planet. KLM-planet kraschade ungefär 360 meter längre bort. Sikten var så dålig att flygtornet inte ens såg den här olyckan. Ett plan som skulle landa på flygplatsen kunde se rök och eld och frågade flygtornet om de kunde landa. Då insåg de vad som hade hänt. Ambulanser kom, men igen var sikten så dålig att de överhuvudtaget inte ens såg Pan Am-flyget. Plus att det nu var en så massiv brand vid KLM-flyget så de överlevande passagerarna på Pan Am väntade i 20 minuter innan någon kom. De allra flesta som dog på Pan Am-flyget dog på grund av elden i flygplanet och många fick stora brännskador över kroppen. Elden var så pass het att det nästan var som att den smälte planet. Men eftersom flygplanet var så gigantiskt så kunde de inte heller riskera att hoppa ner. Många av passagerarna samlades på den vänstra vingen som hade klarat sig helt från skador, sedan väntade de på hjälp. Alla i cockpiten överlevde, men piloten Victor skadades svårt när golvet i planet raserade och han hamnade i lastutrymmet. Totalt överlevde 61 personer på Pan Am. 335 dog. På KLM dog alla 248 personer som var på flyget. En överlevde som hade stannat kvar i Teneriffa för att träffa sin pojkvän, som hon faktiskt fortfarande är tillsammans med idag. Så vad orsakade den här olyckan? Flera saker. Först har vi vädret, men vädret kan inte kontrollera sig själv, men vi kan definitivt kontrollera hur vi hanterar vädret. De borde aldrig ens ha försökt flyga i det vädret. Jag tror som tur är inte att man får det längre. Jag har till exempel varit med om ett flyg som blev inställt när det var betydligt klarare väder än det var den dagen på Teneriffa. En annan sak man kan säga är en orsak är misskommunikationen mellan Pan Am och flygtornet. Dock så var det här en misskommunikation mellan KLM och flygtornet till en början också. KLM skulle egentligen också göra den svängning som Pan Am gjorde, men till slut fick flygtornet helt enkelt skicka dem längst bort på banan, för de kunde inte höra vad de sa. Jag vet att de ändrade en del av terminologin efter den här olyckan för att göra det klart och tydligt när ett plan får lyfta. Men främst och hemskt som det kanske är att säga så är piloten på KLM typ 80% ansvarig för den här olyckan. Först och främst fick han inte ett helt klart okej redo för er att lyfta från kontrolltornet. Det take-off som de fick räckte helt enkelt inte. Sedan skulle han absolut tanka på Teneriffa, även fast det inte behövdes. Bara för att han kanske skulle behöva vänta lite längre på att få tanka på Gran Canaria. Efter beräkningar som gjorts senare så har det kommit fram till att hade han inte tankat på Teneriffa så hade flygplanet varit betydligt lättare och han hade behövt mindre vägbana för att kunna lyfta. Så även om Pan Am hade stått i vägen hade han mest troligt kunnat lyft ändå. Alltså är det här en olycka som egentligen aldrig borde ha hänt. Jag vet att man kan säga det om många olyckor, men här ser vi egentligen svart på vitt vad som gick fel. Som jag sa i början av den här delen av avsnittet så har flygplansolyckor minskat sedan året efter den här olyckan hände. Och ingen flygplansolycka av den här storleken har hänt sedan dess. Så kanske blev protokoll och rutiner striktare efter. Kanske ändrades regler. Kanske lärde man sig efter den här olyckan. Vi får verkligen hoppas att något liknande aldrig händer igen. Det var avsnittet om olyckor. Olyckor händer tyvärr och många gånger går det tyvärr inte att göra något åt det. Jag tyckte det här var ett väldigt spännande avsnitt att skriva i alla fall. Det var ett skönt avbrott från människor som skadar andra. Men vi kommer väl tillbaka till det i nästa avsnitt. Jag hoppas att du gillade dagens avsnitt så hörs vi i nästa. Tack så mycket för att du lyssnade. Hej då!
Hey, Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.